Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Here we go. You got to be kidding me. You can't say much other than that.
Välkomna till MMA-podden, Paul Elvaje här. Solen skiner, det är fredag och vi är inte jättemånga timmar bort ifrån UFC 299. O'Malley vs. Vera, nummer 2. Vera är den enda som har en vinst mot Monsieur O'Malley. Och Vera på sin sida må ha 8 förluster, men har aldrig blivit avslutad. Vi ska gå igenom det här. Det är det här vi ska prata om nu. Och jag har valt att vänta lite med att spela in det här avsnittet. För jag tänkte, ja men vad händer under embedded? Vad händer under presskonferensen och så vidare? För man vet aldrig, det kan hända egentligen vad som helst där. Men jag ska vara helt ärlig, jag tycker inte att det har hänt något speciellt under embedded. Och jag tycker att presskonferensen, det var sjukt bra drag. Alltså publiken, det var sinnessjukt. Men jag tror att presskonferensen i sig var nog typ, vad kan det ha varit? 10-12 minuter lång ungefär. Det var inte långt alls. Alltså det var väldigt kort. Det var väl inget, speciellt. Vad gäller presskonferensen i sig, publiken 10 av 10, men vad gäller presskonferensen i sig, den var rätt tråkig, tycker jag. Jag förväntade mig någonting, men det var liksom som att ingen direkt var kanske redo att kliva in i något. Och så behöver det inte vara. Det är inte drama som skapar presskonferenserna, men det kan bli ett intressant interagerande bara ibland. Och som sagt, det behöver inte vara drama, men den här gången, det kändes inget speciellt bara, så att det finns ingenting att snacka om där. Så jag tycker vi gör så här, vi hoppar direkt på matcherna och börjar spekulera runt vad som kommer att hända under UFC 299. Om ni gillar den här podden, släng ur det här direkt, dela den jättegärna på era sociala medier. Det är ett fantastiskt sätt att hjälpa till att få den här podden att växa. Om ni lyssnar på den här podden jämnt och ständigt och tycker att den är bra, skulle jag uppskatta det jättemycket. Vill ni inte göra det, fine, fortsätt lyssna bara, det duger alldeles utmärkt. Men nu tar vi en titt på Sean O'Malley, som just nu är bantamviktsmästaren. Han tog titeln ifrån Aljamain Sterling. Det var i augusti förra året. 51 sekunder in i rond 2. Snygg kontring. Ba-boom! Aljamain Sterling faceplantar rakt ner i canvasen. Och Sean O'Malley mästare. Otroligt bra jobbat av Sean O'Malley i den. Lyssnat lite på Sterling efteråt. Han kände väl själv att jag borde ha väntat med den matchen. Det var inte de pengarna i det som jag trodde. Jag borde gjort dit och datt. Och det kan mycket väl vara så. Känns lite som att han förivrade sig. Och alltså det är farligt att attackera en kontringsfighter. Det kan vara väldigt farligt att göra det. Och nu kommer jag backa långt bak och en del av er har säkert hört namnet, men har nog inte riktigt koll på hur han fightades. Men Chuck Liddell är ett praktexempel på en sån fighter. Om man nu hoppar tillbaka till den gamla skolan av UFC-fighters. Han var otroligt bra att jobba bakåt. Otroligt bra på kontra. Väldigt många började storma honom. Och i den anstormningen så raddade han upp sina kombinationer. Liksom släckte motståndare på motståndare. Slutet av hans karriär, en annan femma. Direkt i princip med en örfil och han föll ner. Men om vi tittar nu på Sean O'Malley då. Mr. Sugar. Han är 29 år gammal. 180 cm lång, han har 17 vinster, 12 knock and sub, 4 domslut, En förlust kommer via Molnarchid och Vera. Finns en no contest där i också. Det är 3 matcher sedan då han mötte Pedro Munhoz och det var UFC 276 då det blev en accidental eye poke. Innan det hade han vunnit 3 stycken matcher. Efter det har han då vunnit 2. Piotr Jan delat domslut. Och Jan fightas ju också på det här kortet. Sen var det Sterling som han plockade titeln utav och kan nu då titulera sig bantamviktsmästare. Sean O'Malley kom ju till UFC med mycket hype. Jag menar, den här killen har ju nog gjort Contender Series den bästa debuten ifrån den, ifrån det programmet. Alltså kom in, avslutade sin motståndare, hoppa upp, welcome to the sugar show. Han skapade en fanbase otroligt snabbt. Sen efter den här PPV:n förra då när han tog titeln har det ju diskuterats liksom hur, vilka fans egentligen går in och betalar för hans pay-per-viewer. Han är mer hype. Men whatever, den här killen har mycket fans och det är en intressant fighter. Han tar sig an Marlon Chito Vera, 31 år gammal. Han är 172 cm lång. 23 vinster, 8 och 10 sub 5 domslut. Det finns en oavgjord där i, han har 8 förluster men han har aldrig blivit avslutad. Aldrig. Aldrig. Han kom till UFC. Ja, precis. Det var det de snackade om. 10 år, precis. 15 november 2014. Då klev han in i UFC. Så han är inne i sitt ursäkta, 10:e år. Och så blandade och gav i början. Det var förlorade, vann en match, torskade en, vann 3, förlorade 2 och sen vann han 5, förlorade mot Song Yadong. Och det är den här som är diskuterad. Och där vart det en liten interaktion under presskonferensen där Yadong var så, ja, men har du vunnit den här matchen, kan du kalla ut mig? Ja, jag vet inte om champen kommer säga så här, yo Yadong, I wanna fight you, utan... Ja, får se. Vann mot O'Malley, stoppade väl lite hypen där får man väl ändå säga. Torskade mot José Aldo. Frustrerande match för Chito, tydligt. Vann sedan 4 matcher. Förlorade en split mot Corey Sandhagen, vann senast mot Pedro Munhoz. Och nu är han där han är. Alltså grejen med den här matchen är att det är svårt att inte blicka bak på deras första möte. Nu är ju det nästan 4 år sedan, det var den 15 augusti 2020. Och det är det där, låga sparken, prickar den här så kallade perennial nerve, vad det nu heter på svenska, vilken nerv det nu är på svenska. Och liksom foten blir förlamad. Sean O'Malley går ner och självklart, Chito Vera kapitaliserar på det, glider in, raddar upp ett avslut, får en TKO-vinst i slutet på första ronden, vilket är sjukt bra jobbat av honom. Vem har utvecklats mest som fighter? Det är på något sätt det som blir den stora frågan här. Sean O'Malley har ju tagit en titel. Marlon Vera, om jag ska ge kritik till Marlon Vera, jag tycker han är jätteduktig fighter. Jag verkligen gillar verkligen att se honom fightas. Jag tycker han bjuder på underhållning. Jag tycker det här är en väldigt spännande fighter. Hans livsstory, den är grym. Men om det finns en liten kritik som jag ska ta mot Marlon Vera, och det här är nog ingen hemlighet för folk heller, men det är att han har en förmåga att liksom läsa sin motståndare, leta inte, alltså det är inte riktigt att han letar, det är mer som att han ser och tittar var finns luckorna för att till slut kunna liksom leverera dödsslaget. Men det gör också att han har en förmåga att torska ronder, att han blir nästan lite bekväm i, som typ Dominic Cruz matchen fantastiskt avslut, alltså otroligt bra. Och det är så här, du kan torska 5 ronder men vinna typ den sista sekunden, Derek Lewis mot, om det var Alexander Volkov tror jag, va? Jag för mig att det var Volkov han mötte avslut. Jag tror att det var, men det var väldigt sent liksom, en match. Eller Jair Rodriguez, zombie, praktexempel, så här, du håller på att torska hela matchen men du hittar det där avslutet. Det är en styrka också. Så att det är verkligen två sidor av ett svärd här. men om det är den kritik jag ändå vill ge, att ibland så blir det som att han letar och blir nästan, jag ska inte säga loj, men ungefär accepterande av att det inte riktigt går hans väg. Och det tror jag kan bli förödande. Och jag tror också att det är därför han ibland har åkt på vissa förluster. Att han liksom letar på något sätt efter det här, men torskar ronder under tiden. Och han har inte riktigt råd att göra det här. Sen tror jag också att han kommer nog kliva in med ganska mycket förtroende i den här matchen redan, för att han har vunnit mot Sean O'Malley. Han har redan vunnit mot honom. Han har sagt själv att han kommer skicka de här bensparkarna. Och vem förstår sjukt om han vinner på det sättet igen. Och det är inte så här, det vore inte omöjligt. Det är inte en orimlig tanke att han skulle kunna lyckas med det igen. Men Sean O'Malley har också levererat. Alltså han har bara gått till domslut en gång sen sin förlust mot Marlon Vera. Och en no contest där i då. Och det är splitten mot Jan. Resten är avslut. Thomas Almeida, rond 3. Chris Moutinho, rond 3. Haulian Paiva, rond 1. Rond 2, Aljamain Sterling. Men nu möter han en kille som gillar också att stå där och strike och som är på väldigt hög nivå. Jag är extremt kluven till den här. Extremt kluven. Någonstans ser jag Sean O'Malley vinna. Nu kommer det här tråkiga liksom förutspåningen här då, att ja, men Sean O'Malley vinner om den går tiden ut. För det är lite det jag tror. Lyckas Sean O'Malley avsluta Marlon Vera, ja, då har han ju lyckats med någonting som ingen annan har, eller 8 andra personer inte har lyckats med tidigare, och då syftar jag på de som har vunnit mot honom. Jag ser nog mer mycket möjlighet att den här matchen går tiden ut. Alltså, jag vet inte. Sean O'Malley kan absolut avsluta Marlon Vera också. Det är inte som att bara för att man aldrig har blivit avslutad som att den dagen inte kommer. Den kommer alltid för i princip alla fighter förutom Khabib ungefär, att man blir avslutad alternativt torskar. Men den är jätteintressant. Alltså jag tycker den här matchen är otroligt intressant. Det ska bli sjukt spännande. Jag kan se Marlon Vera vinna via de där jävla bensparkarna tidigt i första ronden igen. Alltså det hade varit så stört. Alltså det hade varit så sjukt om han gör det. Förstå vilken obehaglig déjà vu det hade blivit för Sean O'Malley, att bara, jag kan inte vinna mot den här killen, för han har hittat, han vet var min nerv sitter. Ja, vi får helt enkelt se hur det går. Må bäste man vinna, får vi säga. Vidare, Dustin Poirier mot Benoit Saint-Denis. Och här har vi också, här var det lite intressant på Sterdan. Jävlar vad Dustin stod kvar och verkligen stirrade ut Saint-Denis totalt. Rakat håret igen, har gått tillbaka till så här old school Poirier. Undrar om man kommer börja jobba med mer submissions också i den här då, kanske sätter den. Jag tror det får med Dars var hans favoritchoke under en längre period. Men här har vi det, okej. Dustin Poirier gör nu sin 30:e match i UFC. Det är egentligen helt sjukt. Den här killen har 29 vinster, 8 förluster, en no contest. Fatta alltså. 30:e match i organisationen. Han är 35 år gammal, 175 cm lång. Han har 14 vinster via knock, 8 via sub. Hans förluster är 3 knock, 3 sub. Kliver in med förlust i ryggen mot Charles Oliveira i rond 2. Huvudsparken. Från ingenstans, boom. Sen har vi då Benoit Saint-Denis. 28 år gammal, 13 vinster, 4 knock, 9 sub. Inga domslut alls vad gäller hans vinster. Men han är en förlust och det är domslut. Och det var hans debut i UFC mot Eliseu Saleski dos Santos. Men det var en viklas upp. Viktigt att komma ihåg. Han har en no contest också. Men då får vi backa till tidigt i hans karriär. Första året i hans karriär. Jävlar vad han fightade första året. Han gick 5 stycken matcher 2019. 2 2020. 3 2021. Ja, jävlar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Snabbt, det gick väldigt fort för honom. 2 år som proffs, sen var han i UFC. 2 år. 28 år gammal. Han ser mycket äldre ut. Alltså att han är 28 år gammal, det är... Han ser mycket äldre ut, tycker jag. Jag vet inte om det är tiden som militär, men någonting är det. Han ser mycket äldre ut än vad han är. Men det här är en obehaglig fighter. Alltså Benoit Saint-Denis är en... Det är sjukt. Det är en jättespännande fighter att se. Frågetecknen för mig här nu vad gäller Saint-Denis är: blir han för snabbt uppskickad i toppskiktet? Niklas Stolze, Gabriel Miranda, Ismael Bonfim, Thiago Moises, Matt Frivola. Det är de vinsterna han har just nu. Och det är spektakulära vinster han har mot dem. Men blir han just nu för snabbt uppskickad? Det är den stora frågan. Den stora frågan med Dustin, det är att jag tycker att under de senaste åren har han hintat om att ja, men typ snart är det ju dags att gå vidare. Och han är 35 år gammal nu, fyllde i januari. Han säger att han gör det här för sig själv. Och han får definitivt en tuff match här alltså. Han får definitivt en tuff match. Jag kan se Benoit Saint-Denis gå in och göra en anstormning. Och de här 3 TKO-förlusterna som Dustin har också. Några av dem är lite glasighet. Typ Conor, Michael Johnson. De här för mig båda var väldigt tidigt i den första ronden. Huvudsparken från Justin Gaethje. Det är en annan sak. Men jag vet inte. Alltså, även här, jättebra matchning. Svår. Det kan sluta med att Benoit Saint-Denis inser vem han står mot helt plötsligt och det blir nerver, det är coming event, det är numrerad gala. Helt plötsligt står väldigt mycket annat på spel. Han kallar ut en legendar, han fick matchen. Det finns de som också ställs inför det här rampljuset och fejdar. De har inte riktigt det som krävs just då. De har inte byggts upp i organisationen. Sen finns det de som är raka motsatsen. De går igång på exakt det stora rampljuset och så vidare. Så för mig, det här är testet ligger hos Saint-Denis, men det är också upp till Dustin att bevisa att han still got the dog in him, som de brukar säga. Jag tror att det kommer bli en tuff match. Men om det är så att Saint-Denis blir tagen av stunden, kommer han prestera sämre. Om det är så att Dustin kanske lite för mycket fundera på framtiden och jag till och med för mig att han har hintat om att det här kan vara typ så här sista matchen. Men att han är nära att gå i pension. Alltså det är så fort folk börjar prata om det här med att eventuellt gå i pension, då kan det vara över. Det kan vara över. Men jag gillade att se på det verkligen stå och stirra ut Saint-Denis. Det var en helt annan attityd från Poirier under presskonferensen. Så det är nog egentligen den största grejen jag kunde ta med mig efter den här presskonferensen. Det var intensiteten som Dustin stod och stirrade ut Benoit på. Medan Benoit själv så här, var redo att vända sig om och så här, fan, vad ska jag göra nu? Ska jag stirra, är vi klara? För det var verkligen en attityd som Poirier inte brukar ha mot folk. Det var inte den vänliga Dustin som stod där. Och det var på ett sätt skönt att se. Jag tror han behöver göra det också. Han har sagt det själv. Jag vill ha de här matcherna som på något sätt typ skrämmer en. Som får en att komma upp i sängen och känna att det är allvar. Och du kan inte slarva mot God of War. Det funkar inte. Det funkar inte att kliva in halvhjärtat mot den killen, för han kommer äta upp dig. Han kommer totalt äta upp dig. Jag har en tanke om vad som händer i den här matchen. Och det står i mitt fighting-svep på Aftonbladet. Så kolla in den. Jag kommer att länka i bion ifall den har släppts när jag väl släpper podden. Men det borde ha gjort det. Det borde dyka upp här när som helst. Då kommer ni kunna hitta länken direkt i bion till fighting-svepet. Jag hoppas att ni läser de här fighting-svepen. Spännande i alla fall. Riktigt, riktigt. Alltså det här kortet är bra. Det här är ett bra kort. Det är ett riktigt bra huvudkort. Alltså jag ser inte... Ibland när man kollar på vissa huvudkort så kan man känna men den här matchen typ kan jag hoppa över för att jag vill hellre se den här. Men här är alla är bra. Alla är bra. Om jag ska vara helt ärlig, sämsta matchen på det här huvudkortet i min mening, det är förmodligen Yadong Yan. Då förstår ni hur bra det är när man tycker att Piotr Jan och Song Yadong är den dåliga matchen på huvudkortet. Och jag menar inte att den är dålig. Jag hoppas att ni fattar. Det här är 5 sjukt bra matcher. Okej. Och de är väldigt helt så här korrekt ordning i min mening. Jan, Yadong, Burns, Madalena, Holland, Page. Det är en topp 5 rakt av. Det här är den ordningen du ska börja med. Jag ska titta lite snabbt på underkortet. Ingen match som jag hade velat skicka upp. Ingen match. Det finns ingen match jag hade velat byta plats på huvudkortet heller. Det är inte så att jag känner att den där borde ha varit co-main istället eller varför inte den här matchen 3 och närmare toppen istället. Det här är en solid jävla topp 5 huvudkort alltså. Som sagt, om Jan Yadong är den tråkigaste matchen på ett huvudkort, då... Ja, då har man verkligen lyckats sätta upp ett sjukt bra överkort. Okej, moving on här då. Kevin Trailblazer Holland, 31 år gammal. Alltså det är helt sjukt vad den här killen har gått matcher i UFC. Alltså han är 31 år och har gått i princip lika mycket matcher som Dustin Poirier. Men han är faktiskt sjukt frekvent. Han har 25 vinster, 14 och 7 sub, 4 domslut, 10 förluster, 1 och 3 sub, 6 domslut, 1 no contest. Kliver in med förlust i ryggen mot Della Maddalena. Split som fightas precis innan honom. Där blir det ju lite roligt egentligen. Kanske Della Maddalena och de andra skulle vara före. Men whatever. It is what it is. Han möter då Michael Venom Page. 36 år gammal, 190 cm lång. 21 vinster, 13 och 3 sub. 5 domslut, förlorar 2 matcher. 1 via knock och 1 domslut. Kliver in med vinst i ryggen. Avslutade sin motstånd. Jag tror det är den där knägrejen som man såg förra året. Det står TKO leg kick 26 sekunder in i första ronden. Innan det hade han torskat en split och innan det hade han radat upp 6 vinster på rad. Det här är ju en jättehypad Bellator-fighter i Page. Otroligt hypad. Det här är ju någon som det har snackats om i flera år. Hur skulle han göra ifrån sig ifall han var i UFC? Liksom skulle han kunna ta en titel där? Han är spektakulär. Jag kan inte riktigt komma på... Alltså så här, det finns fighters som har highlight reels och sen finns det Michael Venom Page. Hans highlight reels är, det är något helt annat. Det är definitionen av highlight reels. Många highlight reels är typ så här fett avslut, men jag har sett det här avslutet 10 gånger tidigare. Fortfarande skitsnyggt, ytterligare så här snurrspark som sitter på käken. Men vi har sett de grejerna tidigare. Men Michael Venom Page har liksom inte bara ett avslut, men flera avslut som är, de är helt sjuka bara. Som den där knägrejen. Det ser ut som att han sparkar bort knäskålen på en person. Han har det här hoppknät också där han skapar ett hål i, fan att det är Evangelistas Chris Santos, alltså han Cyborg. Det är Chris Cyborg och Cyborg, de var ett par för många, många år sedan. Jag tror att det var mot honom. Så att han har verkligen de här helt udda avsluten. Vilket gör honom jätteintressant. Vad jag har hört verkar som att många lutar åt Kevin Holland. Att de tycker att det kanske var en oschysst matchning mot Michael Venom Page. Jag är inte så säker på att det är en oschysst matchning. För att Kevin Holland har också en tendens att... Ja, men jag vill stå och trada med den här personen. Typ honom mot Steven Thompson. Vilket är så här, du borde bara ha brottats mot honom. Tagit ner honom och försökt vinna där. Sen när Kevin Holland brottas mot Khamzat, det är en annan femma. Men jag tror att det här kommer bli en stående match. Jag tror att de här två kommer välja att stå. Jag tror att Kevin Holland kommer känna att han vill vinna mot Page liksom stående. Och det vet jag inte om det är ett smart beslut. Jag ska bara se. De är jämlånga. Intressant, de är jämlånga. Och de möttes också under en bädd idag och haft liksom en jättesnygg så här interaktion med varandra. Bara, tja, kul, hur känns det att vara UFC? Det är en annan grej, eller hur? Jag fightades också i Bellator, bla bla. Jag diggar Holland. Men det hade varit kul om Venom Page liksom får en highlight reel här, för att han är en intressant fighter och det skulle vara kul att se honom gå lite mer matcher i organisationen. Torskar mot Kevin Holland, han kommer vara kvar såklart, han kommer gå fler matcher, det är inte det, men jag tror att det hade varit roligt att se Michael Venom Page få en bra start i organisationen, bara för att få se vilka intressanta matchningar skulle de kunna göra med honom. Nu är inte han purung, alltså han är 36 år gammal. Det vi vet alla, det här med 36 år. Han har gått mycket matcher redan. Men samtidigt, det här är en kille som har en... Alltså det är helt sjukt vad han har avslutat folk tidigt. Alltså det, hans första 5 matcher avslutade sin första ronden. Sen gick han en match som gick tiden ut. Sen var det 3 första ronds. Alltså det är sjukt. Han har så mycket första ronds avslut. Tror jag att Michael Venom Page kommer kliva in och ta ett bälte i vältevikt? Det låter jag vara helt osagt. Vi måste se den här matchen utspela sig. Och jag har ingenting emot Kevin Holland. Det hade varit jättekul om han vann också. Jag tror att det här kommer bli en sjukt intressant match. Jag hoppas däremot att vi får se en stående fighting. Det är det jag hoppas. Jag hoppas att de här killarna står slagväxlar lite. Det hade varit väldigt intressant att se. Sen får vi se hur Michael Venom Page karriär kommer att bli i UFC. Men det blir en spännande start. Gilbert Burns mot Jack Della Maddalena. Durinho. Shit, han är 37. Han fyller 38 i juli. Fattar jag att han var äldre, men inte att han skulle fylla 38. Ja, 22 vinster har han i alla fall. 6 knock, 9 sub, 7 domslut. 6 förluster, 2 kommer via knock och 4 domslut. Förlust i ryggen nu mot Belal Mohammed. De gick en 5-rondare. Han var aktiv 2023 alltså. Han gick 3 matcher. Neil Magny, Masvidal, Mohamed. Maddalena just nu kliver in med 16 vinster i ryggen. Han har 2 förluster och det är hans 2 första MMA-matcher. 11 och 2 sub, 3 domslut. Den matchen som var lite frågetecken var den här splitten mot Basil Hafez. Sen vann han mot Kevin Holland en split igen. Och man ser nu när Maddalena har börjat kliva upp liksom i rank. Okej, Basil var ju på kort varsel, men nu har det börjat bli en annan grej. Och jag tror att det kommer bli en tuff match mot Gilbert Burns. Även här, alltså jag har verkligen ingen aning vem som vinner. Alltså Gilbert Burns, jag menar, tittar vi på matchen han gjorde mot Khamzat, verkligen ställde till problem för Khamzat, fick honom gräva djupt. Och det är lite det han gör med folk. Han får många fighters att behöva gräva djupt. Han, liksom, de får en tuff match. Det är ingen som kliver in mot Gilbert Burns. Ja. Jag måste bara titta här nu. Okej, Dan Hooker 2018 avslutade Gilbert Burns i första ronden. Han har bara en. Han blev knockad 2. Vänta, nu missar jag någon här. Just det, Kamaru Usman. Så var det bara. Jag blev förvirrad för att de var 3 i ronden där. Precis. Det är de enda 2 som har lyckats liksom ställa till det för honom. Men alla andra som går in, det är en svår match att möta Gilbert Burns. Det här är en... Han är en jävligt bra fighter. Punkt. Det är en väldigt bra fighter. Della Maddalena också. Men samtidigt nu får vi se Della Maddalena bli uppskickad här nu i toppskiktet. Kan han hantera det? Kan han få det att se så enkelt ut som han har gjort i sina tidigare matcher? Jag är inte säker. Gör han det mot Gilbert Burns? Det är ett sjukt statement i sådana fall. Sjukt statement. Maddalena har allt för att kunna vinna mot Gilbert Burns, och Gilbert Burns har allting för att visa att Maddalena tillhör inte toppskiktet. Återigen, det här är ett huvudkort som är så sjukt bra matchat att det finns inget, det är ingen enkel match att döma någonstans. Det typ, jag vågar typ inte ens spekulera i vem som vinner i någon av de här matcherna. Det känns bara svårt. Jag kommer gå på rutin. Jag kommer säga Gilbert Burns. Jag kommer säga att Gilbert Burns vinner. Jag tror att det är ett tag sedan Gilbert Burns fightades också. För jag får att det var när han torskade sin senaste match. Jag får att det, precis, det var väldigt mycket fighter under jävlar, ja just det, för fan, han fightades nästan bara i månad. Det var 21 januari, 8 april, 6 maj. Just det, gick han inte ens gå en, ja, han går en månad mellan Masvidal och Mohamed. Och jag får att det var det många lyfte också, att han hade behövt vila. Det var lite för tätt inpå. Nu har han fått nästan ett år på sig att vila. Ja, 10 månader. Så att nu kommer ju en fräsch Burns in. Jag tror att Burns löser det. Jag tror att den här matchen går tiden ut, men att Burns löser det. Och då säger jag så här. Går den inte tiden ut, då tror jag att det är Della Maddalena som har vunnit. Men jag tror att Burns, veteran i gamet, rutinerad räv, han löser det. Han löser det. Första matchen, Piotr Jan för detta mesta. Alltså, det är så sjukt Jan-grejen alltså. Den är så... Alltså. 31 år gammal. Han är 170 cm lång. Han har 16 vinster, 7 knock, 1 sub, 8 domslut. Han har 5 förluster, bara torskat via domslut och blivit diskad en gång. Men hans match mot Aljamain Sterling, när han blir diskad, det är en match han skulle ha vunnit. Om man inte hade skickat det där knät. Och då hade han vunnit mot Corey Sandhagen också. Och då hade han inte mött Aljamain Sterling igen. Ja, det hade sett väldigt annorlunda ut. Det hade sett väldigt annorlunda ut. Men nu ser det ut som det gör. Han har vunnit en på sina senaste 5. En på sina senaste 5. Och han tar sig an... Det är så sjukt att det är Song Yadong, medan på Sheridog står det Yadong Song. Så jag vet liksom inte vad som är för- och efternamn på den här. Men jag kommer köra på Song Yadong bara. Kung Fu Kid, 26 år gammal. Fyller 27 i december, så han är nyligen fyllda 26. Ung. Ung kille. Förmodligen inte ens i sin prime än. 21 vinster, 9 knock, 3 sub, 9 domslut. Han har en år i jorden, har 7 förluster. 2 av dem kommer via knock och så har han 4 domslut. Och så har han en other, förmodligen någon diskning eller något. Och så har han en no contest. Kliver in med 2 vinster i ryggen. Förlorade senast mot Corey Sandhagen. Jan vann senast mot Sandhagen. Det är den vinsten som Jan har där i, är att han vann ett enhälligt domslut mot Sandhagen. Två vinster i ryggen för Song Yadong. Ricky Simone avslutade i 5:e ronden. Och Chris Gutierrez gick tiden ut en 5 rondare också. Det här är en 3 rondare. Jag hade med typ all säkerhet sagt att Petr Jan vinner ifall han inte hade haft så mycket förluster i ryggen. Återigen sjukt svårt. Men jag, alltså, jag vet inte. Jag, alltså, typ nästan att jag måste gå på att Jan vinner det här. Även fast jag tycker Song Yadong är sjukt bra. Men Jan... Alltså... är bättre. Jan är egentligen bättre. Men samtidigt när det har sett ut som det har gjort för honom, jag tror också att de här, det är mentalt, det är ett mindgame. Du blir mindfuckad, du blir rädd för att gå till domslut. För att de har inte gått din väg på 3 matcher. Liksom delat, split mot Sterling, split mot O'Malley. Med Abdualishvili, där var det ingen snack. Men jag tror att om det här blir en stående fight... Alltså det är det också, att egentligen Jan har lite den där förmågan också som Vera har. Ta sin tid. Läsa. Ladda ner så mycket information om sin motståndare som möjligt för att sen börja jobba. Han har inte råd med din 3-rondare. Alltså du har råd att förlora en rond. That's it. Du har råd att förlora en rond. Men du vill inte torska den första. Du vill inte torska den första. För då är det uppförsbacken. Då måste du vinna de andra 2. Så det blir intressant att se vad han går in med för gameplan här. Jätteintressant alltså. Och han är van vid att fightas 5 ronder också. Alltså det är Sean O'Malley i den enda matchen. Sen typ förmodligen han och Uriah Faber tror jag. För Jose Aldo 5 rondare. Sterling 5 rondare. Corey Sandhagen 5 rondare. Sterling såklart, 5 ronder över titel på spel. O'Malley var 3 ronder, medan Dvalishvili var 5 ronder. Han är en 5 ronders fighter. Han är otroligt duktig 5 ronders, för att han har råd att liksom bara kasta bort den första ronden, bara skita i att liksom vinna den. Bara, jag vill bara ha input. Det spelar ingen roll. Spännande. Väldigt, väldigt spännande. Det finns en hel del intressanta matcher på underkortet också. Helt klart sevärt. Alltså jag kommer kolla. Alltså det är bra. Det är bra. Men är det någon som jag vill slänga ut här lite, så är det han. Robelis Despange mot... han heter ju inte så. Despange. Jag vet inte hur det där uttalas. Inom fransk, tror jag. Despange. Jag vet inte. Mot Josh Parisian. I alla fall, det här snubben är... Om jag inte minns helt fel. Alltså det är sjukt. Han har 4 vinster. Alla kommer via knock. Lyssna på tiden här. Hans första match avslutades 4:54 i den första ronden. Hans andra match 12 sekunder. Hans tredje match 3 sekunder. Hans fjärde match 4 sekunder. Jag tror att det här är den här snubben som ska ha så här helt sinnessjuk räckvidd på sina armar. Han är 2 meter lång tungviktare. Den måste vi bara hålla koll på. Håll ögonen öppna, kära vänner. Jag tänkte ge lite tankar och funderingar om Jake Paul och Mike Tyson. Men innan det vill jag såklart tacka alla mina Patreons. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Och mina champs, det är Simon Svan, Roger, Filip Bergman, Oskar Kalin, Mikael, Martin Malmgren, Marek, Lukas Tano, Jörgen Fläckerud, Fredrik Hansson, Kristoffer Pettersson och Fredrik Bojang. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån, grabbar. Det uppskattas super, super mycket. Om du vill höra ditt namn uppropat till podden, signa upp dig på 10.3. Vill du höra exklusiva avsnitt av podden, som man får cirka 1 avsnitt per vecka. Finns veckor då det inte kommer ett avsnitt av olika anledningar. Men överlag så kommer ni få ungefär 1 avsnitt extra i veckan. Sign upp då på tier 2. Signar man upp sig på tier 1, då stöttar man podden bara för att man vill stötta podden. Okej, igår droppades ju bomben. Och jag kan säga att om ni läser mitt MMA-svep så kommer ni se en annan historia om Mr. Jake Paul. Det är för att det här hade inte hänt när jag hade skickat in min text. Den går in liksom dagen innan. Ja, jag har sett lite på YouTube att alla, det är så många YouTubers som har lagt ut sådana, Jake Paul, it's over, finally it's over, it's over, it's over, liksom, nu är det färdigt, det blir ingen med Jake Paul nu, liksom. Hans senaste match var så här, nu är det klart. Men så kommer bomben. Han möter Mike Tyson. Det är sjukt. Jag trodde först att det var ett prank från Jake Paul. När jag såg att folk hade delat det här, min enda tanke var, det här måste, det kan inte vara något annat än ett skämt. Det måste vara ett skämt. Men det var det inte. Det var helt på riktigt. Han möter Mike Tyson. Det här kommer att sändas på Netflix. Fan att det var 20 juli. Och är du en Netflix-abonnent, du kan se det. Intressant. Jag tror att Netflix, jag har hört länge att Netflix är intresserad av att börja sända sport. Nu tar de det klivet. Det kommer inte kosta något extra. Utan alla som har ett Netflix-abonnemang kommer kunna se den här matchen. Folk kommer signa upp sig som inte har för att se den här matchen, för ett Netflix-abonnemang jämfört med en pay-per-view är inte ens i närheten av den kostnaden. Det här är galet. Det här är så galet. Är det någonting som man ändå måste ge? Alltså så här, jag personligen, jag har ingenting emot Jake Paul. Alltså ingenting. Folk, jag förstår att han har retat gallfeber på folk. Jag har hade ingen liksom överhuvudtaget någon form av relation eller vad man ska säga till honom. Jag hade ingen koll på honom. Jag kände till Logan Paul. Det är knappt att jag visste att Logan Paul hade en brorsa förrän han började hålla på med boxning. Jag visste inte vem det var. För mig, han dök upp bara. Och då är jag inte heller en person som så här har följt Logan Paul heller. Jag är lite för gammal för den för den grejen med Logan Paul, tror jag. Jag har ju såklart känt till honom, men det är ingen jag har följt. Jag har inte haft koll på vad han har gjort. Någon gång har jag sagt, han gick in i Japan i en skog där folk tog livet av sig. Typ det. Det var det jag kände till om Logan Paul. Och då tänkte jag, hur fan gör, varför gör man en sån där grej? Jag hade fel. Ja, ni vet. Men Jake Paul, han dök upp, han boxades, han ville boxas och ville boxas ännu mer och liksom spöra upp folk. Det är min så här relation till honom. Det är så mycket jag vet om honom. Och jag vet att folk har ju stört sig på det här skitmycket. Han har ju rört runt i grytan och in i helvete, och jag tror han har provocerat så många boxningspurister. Liksom, här kommer han, youtuber. Men sen är det som folk har sagt också. Killen blir bättre. Killen kan boxas. Han är inte skit. Det är inte liksom standard-youtubern som kliver in, utan den här killen kan boxas. Nu har han gått x antal matcher. Kommer inte ihåg hur många han har vunnit, alternativt förlorat. Men samtidigt nu att få liksom Mike Tyson ur pension vid, vad är han, 57 år gammal och möter 27-årig Jake Paul. Alltså det är helt galet. Det trodde jag aldrig. Alltså Mike Tyson gjorde ju någon match här, det var ju några år sedan, då var jag fortfarande på Viaplay, men ja. Oddsen är ju helt emot Jake Paul.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Och skulle fatta om Jake Paul vinner. Förstå om Jake Paul vinner. Alltså, och jag tror inte att han gör det. Alltså jag har så svårt att se honom gör det. Men på ett sätt, han har redan vunnit. Han har vunnit. Han har vunnit. Han får en av de absolut kändaste boxarna att kliva in i ringen mot honom. Och det sänds på Netflix. Det är en sån sjuk bedrift att få igenom de här grejerna. Att det är så här, jag tror inte ens att folk fattar. Det är banbrytande på ett sätt. Och sen om jag har fattat det rätt också, så ska de göra den här fighten på någon sån här fet amerikansk fotbollsarena. Typ som, för mig någon skrev på MMA-podden Discorden, att det är den som Dana White typ har velat om i 10 år, om han ska köra där eller inte. Man måste ge, alltså som fan entreprenör, alltså får man verkligen bara lyfta hatten av till Jake Paul. Den killen lyckas göra grejer hela tiden. Sen får man tycka vad man vill om honom. Sen får man vara hur purist och allt sånt där som helst. Ibland, jag kan bli lite så här med purister, och det har inte bara med boxning att göra, men ibland blir det att folk får en idé om hur någonting ska vara, och då ska det vara på det sättet. Och det, du kan ta det där, du kan applicera det vad som helst. Det behöver inte vara boxning, du kan ta det till gymträning, att det är så här man gör och det är så här det ska tränas, och det är så, det andra är fel. Även fast kroppen utvecklas, Så ska man förklara vad som är rätt och fel. Och som jag säger, du kan lägga det i exakt vad som helst. Ah, det är egentligen så här man ska göra för att det ska vara riktigt korrekt. Bla, bla, bla. Folk har alltid de här teorierna. Vilket är alltid lika kul. Men i slutet av dagen, den här killen har lärt sig boxning. Han har släckt folk. Han tjänar pengar på det. Han är en boxare. Och jag tror bara att det här irriterar folk så mycket att han liksom får tillbaka Tyson, får in honom på den här arenan. Men båda två kommer tjäna bizarra pengar. Och Tyson har fått helt störda pengar för att göra det här. Helt störda pengar. Så 20 juli. Då får vi ha ögonen öppna för att se vad som händer. Det ska bli spännande. Det ska bli spännande att följa den här resan och se hur irriterade folk blir, för att folk kommer att bli irriterade. Och vem vet, om 20 år kanske vi har någon youtuber eller vad som är den heta grejen då som börjar kliva in och ställa om, förvränga hela MMA-scenen på något vänster. Inte omöjligt. Hörrni, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Njut av helgen, så hörs vi snart igen. Ha det bäst. Hej då.